Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vad blir det till middag idag? Jo, idag blir det ostron. Men inte lyxvarianten råa i skal med champagne till, utan mer som vardagskyckling eller falukorv.
Det är så roligt att se när man bjuder folk på ostron och säger att jag ska bjuda på ostron. Och så ler de lite grann och man ser paniken i blicken. Mm. Och sen så lagar man till och så luktar det gott kanske då. Man har gjort något så här bakat ostron eller något av dem lättare. Och sen så smakar de, man ser liksom tveksamheten hela vägen fram och så tuggar de. Och sen så blir den här, men det var ju gott!
Precis.
Det ska lagas tre exempel senare i programmet. Men vi börjar med att träffa ostronen där de bor.
Vi har det ju så himla bra. Det är bara 300 meter ner till stranden här. Det är också en av Strömstads finaste badstränder här nere. Så det är en... ibland har man det bra. Men mitt i sommaren är det ju fantastiskt. Man kommer dit, tar sig ett dopp och sen ett glas vin och tittar på solnedgången. Liksom. Det är underbart. Snorkla och titta på ostron och alger och alla möjliga fina grejer.
Vi är längst upp i Bohuslän, i Strömstads kommun, på Kärnö.
Nu kommer vi ut ur en underbar tallskog och så är det havet direkt på.
Ja. Hur bra kan man ha det? Så fort man kommer ner till havet och känner den här doften och bara får den här utsikten liksom, så blir man ju ja, men lite lycklig i själen. Liksom.
Ja, verkligen. Ja, där ute är Västerhavet.
Ja, Koster.
Och det ska alltså handla om ostron, stilla havsostron. Den invasiva arten som spridit sig längs västkusten. Japanska jätteostron kallas de också. Gigas heter de på latin.
Här har vi piren. Det här är gamla kyrkpiren. Så folk från Rosse brukade ta båten över. Och sen så la de till här. Och så promenerade de upp till kyrkan och hade gudstjänst. Och ostronen, de är här borta.
Ja, och det är en stenstrand. Stora bumlingar.
Så här framme så finns det en platå där det är ganska grunt. Och det är där själva ostronrevet finns.
Åsa Strand är marinbiolog och bor här på Kärnö. Som forskare har hon mest ägnat sig åt musslor och ostron. Men numera jobbar hon som marin naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen.
Nu är det ju väldigt lågt vatten. Nu har det också varit en väldigt kall vinter med mycket is och lågt vatten. Så det är mycket av det som växer här grund som har dött.
Ja, det är sandigt, lersandigt kan man säga nästan.
Ja, precis. Sandgrus med små stenar. Men här ser man de ostronen slår sig gärna ner på de här ja, men på stenar och större gruspartiklar. Och de här de har ju dött nu i vinter. Det ser man på att skalen är så rena på insidan.
Det är ju jättegrunt här. De gillar att vara så grunt.
Ja, ja men från 0 till 1 meters djup ungefär. Och de här stora revformationerna som man kan få, de är ju ofta på ungefär en halv meters djup.
Och med oss ner till stranden är också marinbiologen och forskaren Ellen Schagerström och Hans Liljeblad som är hållbarhetskonsult. Tillsammans har de skrivit en faktabok och kokbok om de invasiva ostronen. Ostron för alla heter den, med underrubriken Från rå lyx till folklig framtidskost. För de vill att vi ska se de främmande ostronen inte som ett hot utan som en möjlighet. If you can't beat them, eat them. De vill att stillahavsostronen ska bli vår nya vardagsmat, så som det är på många ställen i världen.
Vi kan ju börja med de här till exempel. Här har du faktiskt levande ostron trots att de finns så grunt.
Och de är oerhört vassa alltså.
Ja, vi rekommenderar att man har handskar på sig när man gör det här. Skärhandskar. Annars är det lätt gjort att man skär upp sig på det här.
Här vill man ju inte springa ut för att bada till exempel.
Nej, här är det ju badtofflor eller stövlar som gäller.
Men så är det ju, kan man säga generellt sett i Bohuslän nu, att man kan ju inte på stränder som så här bada utan badtofflor.
Är det ostronen alltså?
Ja, de liksom gräver ner sig och sen är de som rakbladsvassa då.
Det läskiga med den här botten är att den är lite mjuk så. Så går man ut här och inte har baddojor på sig, så sjunker man ner och kan liksom skära upp foten både under och på sidan.
Du kan liksom dra längs med. Mm.
Så tänker du att du häller ett skalpellblad i dyn. Usch. Det blir inte trevligt.
Usch. Hur lång tid tillbaks får man gå innan det var så här då?
20 år.
2006 kom ju den stora etableringen av Oslo, men vi har ju fått rapporter om att det fanns enstaka individer före dess. Men 2006 kom ju den stora mängden. Liksom,
vad var det som hände då?
Ja, alltså det vi tror är att det drev in massa larver från Danmark. Ostronen har ju ett pelagiskt, alltså ett frisimmande larvstadie. Och vi tror att ostronen i Danmark förökade sig ganska sent på säsongen. Och så drev de över från Danmark då till Sverige. Och slog sig ner här längs med kusten. Men här har vi ju ett jättebra exempel på hur ostronen gärna sätter sig. Det är ju det här som gör att det blir problem. För du ser att det är en liten sten och sen så är det ett ostron som har satt sig. Och sen helt plötsligt så sätter det sig en, två,
tre. De har satt sig på tre. Den andra liksom. De bygger ihop sig.
De bygger ihop sig och det är klart att om det börjar så här och så är det många ostron så blir det ju lätt den här revformationen liksom. Och då får man ju stora effekter av ostronen. Men det är ju det de gör, de bygger på varandra och dras till varandra.
Alltså det är väldigt mycket arbete att ta isär dem, ja. Och man vet aldrig liksom riktigt hur många det är. Så de är i princip i det där skicket, de är nästan kommersiellt ointressanta. Du kan ju inte lägga en sån i fiskdisken.
Den går ju inte att sälja.
Det är det här lite grann alltså, som vi tog fasta på då just, för att det här är ju jättemycket mat, jättebra kvalitet. Men det är inte säljbart. Men tar vi då som det gör att man kokar eller ångar upp det, då kan du ju skaka ut allt köttet.
Man ångkokar en sån där klump och då öppnar den sig.
Då öppnar den sig och då kan du liksom öppna de här skalen. Istället för att stå och skära med en kniv och råka snitta av handleden på dig själv, så kan du öppna den med baksidan på en gaffel och så skakar du ut köttet.
För att vi är ju vana att se enskilda ostron. Det är ju så vi möter dem i fiskbutiken eller på restauranger.
Ja, ofta odlade och oftast importerade då från Frankrike, Holland eller Irland.
Och sådana ostron är det ju väldigt mycket jobb med. För att de ska se så bra ut och vara den formen och inte vara påväxta, så måste man ju sköta om dem och tvätta dem och gulla med dem flera gånger.
Storleksortera dem och tumla dem. Och
bor de två och två ihop, då kan man ju liksom få isär dem. Men när det blir så där, då är det ju alldeles för mycket arbete med.
Ja, det är så svårt att bända isär dem, men de går ju sönder också.
Ja,
Men säger du, alltså 2006, för 20 år sedan, då kom de till västkusten och etablerade sig. Ja. Och alltså, hur lång tid tog det tills det blev så här då? Så att hittar man såna här grunda vikar så.
Alltså det var ju egentligen så här när de kom in där 2006, för det var så otroligt mycket larver som satte sig. Och det var det som allmänheten reagerade på. Det blev ostron överallt. Och just 2016 när de slog sig ner så var de ju väldigt små. Men 2007 när de hade vuxit till sig lite, då fick vi väldigt mycket rapporter. Men det jag tycker är lite roligt som vi kan se på den här klumpen som jag har tagit upp här, det är också vad som händer när man får de här klusterna eller när ostronen etablerar sig. Helt plötsligt så kan man få de här.
Där det är tång på, det är en blåmussla på också.
Precis, och det sitter blåmusslor och ska se vad vi
det
kan hitta mer.
Det blir ett litet samhälle liksom.
Lite havstulpaner också. Ja, men det finns ju oftast mycket små maskar som bor där.
Ja.
Små kräftdjur, det blir verkligen ett hyreshus av det hela.
Ja, men precis. Och nu är det lite fel säsong, men i vanliga fall så hittar man ju mycket krabbor och mycket småfisk och som du säger maskar och alla möjliga olika organismer som gillar, de trivs i den här miljön.
Är det bra eller är det dåligt?
Ja, det är väl den stora frågan.
Att en invasiv art kommer in är dåligt, men marin hygien är svårt. Och den här arten tillför väldigt mycket. Bara för att man är invasiv kanske, men det inte är bara dåligt, utan här är det både och.
Ja, men och här handlar det också om hur mycket ostron det finns och var de sätter sig. Om du får in ostron på en badstrand till exempel så blir det ju inte bra. Då skär man sig och folk blir upprörda naturligtvis, och det blir kostnader för samhället med skador och såna saker. Om du har den här tätheten som vi tittar på här, ur ett ekologiskt perspektiv så är det inte något jätteproblem. Det du gör är att du tillför en tredimensionell struktur som många andra organismer kan gynnas av. Men det är inte tillräckligt mycket ostron för att de ska helt ta över och dominera och utesluta det som fanns där från början.
Finns det risk för det?
Ja, det gör det absolut. Och om vi hade kunnat gå lite längre ut, du ser den här lilla grunda plätten som finns där ute. Ja. Där ute är det mycket, mycket tätare med ostron. Och då växer de i täta kluster.
Det blir som en matta.
Det blir som en matta. När man går där så går man ovanpå ostronen. Man går inte längre på det här grus- och sandbotten, utan man går på ostronen.
Tar de över då liksom?
Då tar de över och så kan de tränga ut de organismer som fanns där från början. Och då är det naturligtvis inte bra. Så det här med är det bra eller dåligt, det handlar ju lite om hur mycket ostron det finns. Och vad man också får för effekter av det. Man får störst effekter när de finns i höga tätheter.
Men det här är ju då ett främmande ostron. De som finns i de här vattnen, alltså det europeiska ostronet, hur beter det sig i vattnet då?
Ja, för det första så finns det lite djupare. Stilla havsostron 0-1 meter ungefär och Edulis 2-4 meter ungefär. Så att de är lite åtskilda åt djupmässigt. Men sen har vi ju sett i många tillfällen att Edulis också gillar att sätta sig ovanpå stilla havsostron. Och det finns exempel från internationellt sett där Edulis har försvunnit, blivit utrotat. Och sen har man fått återetablering av Edulis därför att man först har fått då etablering av stilla havsostron. Och så har då...
Så blir det en bra plats för dem.
Ja, men, och slå sig ner, precis. För och nackdelar liksom. Men vi vet lite för lite om hur den här interaktionen mellan de här två arterna ser ut.
Gigas, de invasiva ostronen på västkusten, är faktiskt samma ostron som odlas i till exempel Frankrike och är vanligast på våra restauranger. Tidigare var de franska ostronen av den ursprungliga europeiska arten Edulis. Men man fick problem med dem och började med gigas istället. Men här i svenska vatten finns de europeiska ostronen fortfarande kvar. Och sen 20 år finns alltså stilla havsostronet också här.
Det var ju här på Tjärnö marinbiologiska som man gjorde de första studierna kring den här arten när den först kom in. Så man gjorde de första inventeringarna och sen kom jag in 2010 och började jobba med forskning kring arten.
Och stilla havsostronet har verkligen etablerat sig på de här 20 åren. Från Strömstad till Varberg finns det 30 000 ton stilla havsostron. Ställ det mot vad vi äter varje år i Sverige. Vi äter mellan 300 och 400 ton ostron. Och det finns alltså 30 000 ton stilla havsostron i Bohuslän och Halland.
Ja, men det är intressant. Vi har en resurs här som är fantastisk. Och ur ett, om vi ska prata beredskapsperspektiv som är populärt nu. Här har vi protein. Men för att vi ska kunna få till en svensk ostronindustri så måste vi också ha en avsättning för ostronköttet. Och de folk bara tänker det här liksom...
Lyxostronet.
Ja, men precis. Liksom champagne och ett litet rått ostron som ligger där och dallrar och ser förskrämt ut. Då har man inte så stor marknad. Utan vi vill att folk ska förstå att ostron funkar jättebra. Tänk istället som en kycklingfilé, eller vi brukar lite skämtsamt kalla det för havets falukorv. Och då vill vi liksom se lite grann, kan vi skapa ett intresse för svenskt ostronkött som gör att det går att starta ett svenskt ostronkokeri så att man kan ha svensk ostronindustri?
Man kan ju köpa musslor, blåmusslor, utan skal. De kan vara styckfrysta.
Man kan köpa köttet liksom.
Ja, inlagda eller styckfrysta. Varför inte ostron?
Men det kan man ju göra med ostron idag, men då är de ju importerade, ja, kommer från Asien. Men vi vill ju att det här ska bli den nästa stora svenska resursen.
Mm. Och det ska vara billigt. Ja. För ostron är väldigt bra och nyttig mat för oss. Och det är en bra mat så att säga, för havet. Det tar ju upp näringen. Vi har ju en tendens att övergöda våra kuster och det här motverkar ju det. Så det är jättebra mat och nyttigt. Mm. Och fler människor skulle kunna äta sjömat som idag annars är lite i den övre prisgruppen.
Ostron är inte bara lyx utan det är också ett protein, precis som kyckling eller någonting annat, som man kan använda i vilken maträtt som helst.
Men kan man få det till den storskaligheten då?
Ja, vad finns det för tekniker för att plocka upp den och hur kan man skala upp det? Så handplockning har vi tittat på naturligtvis, men också att gräva upp de här stora revformationerna som bildas där det blir otroligt mycket ostron på en väldigt liten yta. Där kan man få upp väldigt mycket ostron på en väldigt kort tid och det blir väldigt kostnadseffektivt. Och det är också där man har de största effekterna. Så att det blir en win-win-win.
Det är där de är lite hotfulla för att de kan slå ut andra.
Ja, men precis. För när de bildar de här stora täta reven, det är då de ersätter en typ av miljö med en helt annan typ av miljö. Så det vill vi ju inte ha.
Då åker en liten båt iväg här.
Ja, det är öringsfiske nu. Premiären var väl förra veckan?
Samtidigt.
Eller måndags
kanske. Du har pratat om det här med det organiserade, de som redan är etablerade i ostronbranschen och så vidare, som på ett professionellt sätt tar upp mängder av ostron. Men det är ju ett annan sak som vi också siktar lite på. Det är ju det här med allmänhetens tillgång till de här ostronen. Som det är idag så är det ju markägarens egendom och inte, omfattas inte av allemansrätten.
Ja, men så är det. Den fastighetsägaren har ju fiskerätten.
Och det gäller även den här arten då?
Ja, det är ju lite dumt det där. För i fiskelagen så står det bara ostron, men det står inget latinskt namn. Och när den skrevs så hade vi ju bara vårt inhemska ostron. Och hade man då satt ner foten direkt när den här arten kom in och sagt att fiskelagen gäller inte stilla havsostron, för den fanns inte när lagen skrevs, då hade det inte varit ett problem. Men det gjorde man inte, och då inkluderades den då i markägarrätten. Och sen har man ju jobbat med det flera gånger och försökt ändra det här, men man har inte riktigt kommit till skott. Men det är på gång ju. Ja. Det finns ju förslag på att ändra det här, men, och det bedrivs också från forskningshåll projekt där man försöker kartlägga stora markägare för att faktiskt öppna upp och ge tillgång till. Det kan vara kommuner, det kan vara statlig mark, det kan vara andra stora markägare, och säger man, vet du om att du har ostron på din mark, kan du tänka dig att öppna upp för fiske? Men sen har vi ju problemet med livsmedelssäkerhet. Så ska man skörda ostron och sälja kommersiellt, så måste det också vara inom ett produktionsområde för vattenbruk kallas det, där man då tar prover för att säkerställa att ostronen är hälsosam att äta.
Produktionsområden är där man får odla eller skörda musslor eller ostron. Och då har man en provtagning där för att säkerställa att det är tryggt att äta dem när de kommer ut i handeln. Man testar om det finns algtoxiner eller E. coli i vattnet.
Det viktigaste är framförallt att det inte är giftiga mikroalger i vattnet, eller dinoflagellater som heter, som kan orsaka förgiftningar. Det vanligaste är E. coli och sånt där annat trist. Det försvinner ju och dör med tillagningen. Ja. Men är det giftalgsblomning, som det är väldigt sällan är, ska vi säga, än så länge, så det försvinner inte, och då måste man ha koll på det. Och det skulle man ju kunna, alltså med dagens appar borde man kunna göra någonting sånt. Ja. Det som skulle vara trevligt är ju om man kunde få kommunerna här längs kusten att upplåta sina vattenrättigheter också, så det kunde bli mer tillgängligt för folk.
Tanum är jättebra på det. De har identifierat all sin mark och kontaktar faktiskt ostronfiskare, eller när de blir kontaktade av ostronfiskare så ger de tillstånd till att plocka ostron på kommunalmark. Och jag vet att Strömstad har också kartlagt vad som är kommunalmark och är lite på väg i samma riktning. Så där har vi två progressiva kommuner som faktiskt har fattat det här, att det här skapar möjlighet för aktivitet och verksamhet i kustområdet. Och från mitt perspektiv, om jag ska prata ur länsstyrelseperspektiv, så tycker jag det är jättepositivt. För då får vi ju dessutom till åtgärder mot den här invasiva arten. Så att det är den här win-win-situationen som vi verkligen vill uppnå.
Vi var ju med på ett seminarium i Norge för något år sedan, där man gjorde aktiviteter i Oslofjorden. Det är två kommuner i Oslofjorden som engagerade idrottsföreningar för att plocka ostron. Och det var ju kanske mest för att man hade så mycket maskage och man ville bli kvitt dem helt enkelt på basränderna. Och de plockade på de två aktiviteterna 6 ton.
Vi vet att en jättestor del av ostronpopulationen finns i de här rebildningarna. Vi gjorde ett försök inom ett projekt. På en dag så grävde vi upp 20 ton ostron. Och då kommer ju nästa utmaning då, att du har 20 ton ostron, 80% av det här är skal.
Men jag tänkte just fråga.
Hur ska du kunna separera skal och kött? Nu finns det ett projekt som heter Eco Oyster som jobbar precis med den frågan tillsammans med olika industripartners och testa olika lösningar för att hitta sätt att skala upp det här och göra det ekonomiskt lönsamt. Vi har faktiskt nere på Kärnelabbet idag några forskare och företagare som håller på och jobbar med att göra ostron terrazzo. Så gjuta skivor till bord till exempel. Det finns ju designföretag som 3D-printar möbler, och man kan köpa vinterjackor till barn som innehåller ostronskal och våtdräkter, alla möjliga olika saker. Och det ingår ju i hela det här konceptet. Skörda ostronen för att minska negativa ekologiska effekter. Ta tillvara köttet, men ta också tillvara på skalen. Cirkularitet, hållbarhet.
De här reven är ju otroligt produktiva. Då skulle man kunna ta en del av skalen och lägga ut på platser där man vill etablera rev. Vänta 2-3 år och sen skörda upp dem. Så kan man liksom ha en cyklicitet i det också.
Att man styr att det här kan ju bo.
Men då måste man ju ha tillstånd att odla arten. Och just nu är den ju invasiv, så det får man inte.
Nej, men någonting som vi har pratat en del om inom vattenbruksindustrin till exempel, det är om man skulle kunna villkora ett odlingstillstånd. Säg att man skulle få tillstånd att odla triploida gigas, som då är stilla havsostron, som är sterila och inte förökar sig. Och då skulle man kunna ha ett villkor kopplat mot det odlingstillståndet, att man då för att få odla dem skulle också vara tvungen att skörda vilda bestånd. Det skulle också öka incitamentet för att plocka upp de här ostronen.
Men man kan också säga att de är bra alltså.
Ja, men de har ju de här biodiversitetsförstärkande effekterna. Så att när de skapar en tredimensionell struktur som andra organismer trivs i. De slår sig ner som algerna som vi tittade på, som sätter sig på skalet. Krabbor och fisk hittar boutrymmen mellan skalen i håligheterna. Så det blir väldigt artrikt, många organismer kring de här reven. Det är det som är lite ironiskt, att vi jobbar ju mycket med restaurering, till exempel av blåmusselbankar, och vi har precis börjat jobba nu med restaurering av ostronbankar också, men av vårat inhemska ostron. Så det blir lite, ja, men nästan en intressekonflikt där, att man ska plocka bort den här arten som faktiskt gör samma sak i ekosystemet som våra inhemska arter som vi faktiskt försöker få tillbaks. Och då är det ju frågan, finns det någon konkurrens mellan den här invasiva arten och våra inhemska? Och det har vi inte sett några tecken på än så länge. Det finns mycket forskning internationellt som också stärker det. Det går ju aldrig att få bort alla ostron, men man kan åtgärda ostronen där de orsakar problem. Där de skapar stora revbildningar eller där de finns där människor skadar sig på dem. Sen en annan positiv sak med ostronen är ju också deras filtrering. De är ju filtrerade, de tar upp plankton som finns i vattnet. Och det skapar ju en bättre vattenkvalitet som också kan gynna andra arter. Till exempel ålgräs eller makroalger som är ljuskrävande och behöver bra vatten.
Ja, och som är sånt som vi oroar oss över att det försvinner.
Ja, men precis. Ja, det finns fördelar men också utmaningar.
Jag tänker att många också tänker att de är ett filter och att det inte är bra. Att allt som är farligt samlas i dem också.
Ja, alltså vi försöker ju undvika att prata om att ostronen renar vattnet. För det blir ju inte så konstruktivt ur ett livsmedelsperspektiv, utan de förbättrar vattenkvaliteten. Ja, det gör det. Sen när de filtrerar i sig de här mikroalgerna kan de också få i sig giftiga mikroalger som har biotoxiner. Och det är därför som man då måste provta ostronen för att veta att de är säkra. Mm.
Man måste veta att vattnet inte har gifterna.
Ja, men precis. Sen är ju folk också oroliga över det här med bakterier, virus som kan orsaka till exempel magsjuka. Och det är också en av anledningarna till att vi vill använda ostronet som en ingrediens i maten. För att när man värmer upp ostronen, hettar upp dem, då dödar man ju av både bakterier och virus. Så då slipper man det problemet.
På samma sätt som vi gör med kyckling och kött och
precis,
vad som helst.
Ja, det är en väldigt bra parallell.
I den bok som marinbiologerna Åsa Strand och Ellen Schagerström och hållbarhetskonsulten Hans Liljeblad skrivit om Stilla havsostronen så har de med mer än 50 recept på tillagade ostron. Soppor, pasta, pizza, burgare friterat, rökt och gratinerat, curry, tempura, tomka.
Internationellt sett så äter man ju ostron tillagat. Det är vardagsmat. Liksom i New Orleans till exempel så äter man oyster po'boys. Det är street food.
Men för det har ju varit en icke-lyxmat. Det har ju varit en billig mat.
Ja, men verkligen. Det har det ju genom tiderna.
Och det har ätits i enorma mängder i våra trakter också.
Ja, ja, absolut. Det finns ju kökunmödingar överallt med skalrester som dateras långt, långt bak i tiden. Det här hur folk upplever ostron eller hur de ser på ostron. Vi gjorde ju en jätterolig studie nere i Frihamnen. Vi använde oss av en kock för att ta fram, det var faktiskt de första recepten som också finns med sen i kokboken. Han tog fram de här recepten och så gjorde vi en studie tillsammans med Rice där vi tittade på hur folk upplever ostron. Så de fick ett rått ostron och så de här tillagade ostronen. Och det var ju 95% vägrade ju ens smaka på det råa ostronet. Medan majoriteten kunde tänka sig att smaka på de tillagade ostronen. Och majoriteten tyckte att det var jättegott. Och de uttryckte att, wow, kan det här vara ostron? Jag bara, ja, jo, men det är det, men det är en helt annan grej liksom. Så det här motståndet mot den här råa slemklumpen, det är så stort.
Från början var det bara Hans som verkligen gillade ostron. Men Åsa och Ellen var inga ostronfans.
Nu då när ni har gjort den här kokboken, har det förändrats på något sätt relationen till ostron?
Ja, men absolut. Jag kom ju in i den här kokboken och skulle bara skriva faktatexter. Och sen slutade det med typ 7 recept, därför att det var så roligt att utforska ostronen som en ingrediens, som en proteinkälla i olika rätter. Så att ja, det har verkligen förändrats.
Ostron 1-2 gånger i veckan är inga problem.
Jag tycker om det asiatiska köket och där är ju ostron otroligt tacksamt i alla former, oavsett vilket asiatiskt land man väljer att landa i.
Jag gillar det streetfood-konceptet. Tänk att ha en korvmoj som serverar ostronburgare liksom, eller ostronnuggets, eller nej, det hade ju varit fantastiskt.
Jag har gjort det himla enkelt här med såna här små. Men vi måste ju ha lite fat man ställer in dem på. Mm.
Vi lämnar stranden och går hem till Åsa och de börjar laga varsin rätt.
Det kan ju vara någon som vill ha två.
Åsa har kokat några ostron som vi tog med från stranden. De får svalna lite.
Nu är det dags att öppna de här ostronen och du ser det här är redan öppet så då kan man bara enkelt vända loss det så här. Här ligger den här lilla ostronköttbiten och sen ser du det här är muskeln och då får man lossa lite
muskelfästet
på den så.
Där, ja. Det är stort som en stor mussla.
Ja.
Men musslan är ju mera gul-orange sådär och det här är mera vitt.
Ja, och det här har inte riktigt öppnat sig, men du ser att
där kom den.
Där kom den
ja, det var precis. Betydligt mycket större.
Ja,
nästan dubbelt så stort.
Det är lite olika hur stor köttbit man får. Det är bra att öppna den med den kupiga sidan ner. För den här vätskan vill man gärna använda.
Mm-hmm. Det är som en buljong.
I tillägningen. Ja, men precis.
Jättefina.
Juni, juli, augusti är väl sämsta perioden för ostron. Men annars så brukar de vara fina.
Mm. Hans gör brunchostron. Munsbitar i små muffinsformar.
Ett ostron i varje och sen har du lite baconhack som lägger vid sidan om. Och så lönnsirap förstås. Då. Och sen lite panko uppe på det sen då.
Salt, sött, umami och krispigt. Det kan aldrig gå fel.
Nej, det kan aldrig gå fel det här. 225 grader, 5 minuter. Så det har fått lite färg, det är bra då.
Ellen doppar ostron i potatismjöl, salt och peppar.
Ett recept som kallas för koreanska stekta ostron där vi också sen ska ha dem i en gochujang-sås. Nu tar vi kokta ostron som vi sen steker och sen ska vi koka dem i en sås. Så där är det trippeltillagning.
Och Åsa har redan gjort klart sin röda pesto.
Så det är soltorkade tomater och det är cashewnötter och lite kryddor och så ostronen naturligtvis. Ostronhack, de är kokta och sen så hackar man dem till små bitar och så blandar man i. Så superenkelt och jättegott. Perfekt som en vanlig vardagsmiddag. Jag älskar den här responsen. Så här, nej, jag gillar inte ostron. Ja, men har du smakat på det här? Och så till slut så smakar de och bara, det var ju jättegott. Bara den här överförvåningen. Liksom, att, ja, kan ostron vara så här? Ja, det är så himla roligt.
Dags för provsmakning.
Jag tar ganska ordentligt med pesto.
Och där får jag nästan leta efter ostronsmaken.
Mm.
Där tror jag en bit. Om man är rädd för ostronsmak så är det inga problem att äta det här. Nej.
När man inser att ostron faktiskt är gott, då kan man ju öka upp mängden ostron.
Och här är det då alltså de kokta ostronen som sen blev närmast friterade och sen har kokat i såsen här. Det här känns ju som man är på en koreansk restaurang eller någonting. Mm. Väldigt gott. Här är de tillagade 3 gånger och det gör ingenting. Det finns fortfarande en konsistens. Och
ja, men det är det som är så fantastiskt med ostron. Många tror ju att stora ostron skulle vara segare. Nej, de är precis lika mjälla.
Hade du gjort samma grej på kyckling så hade det inte funkat så bra.
Nej, hade det här varit kyckling så hade det varit väldigt tråkigt att äta det. Men ostron är väldigt tacksamma för folk som inte är så bra på att laga mat som jag.
Jag är lite nyfiken på de här brunchostronen.
Ja. Och brunchostronen var också lätta att tycka om.
Socker, salt, crunch och röksmak. Mm. Så maxat det kan bli.
Frågan är egentligen inte ifall ostron fungerar som mat som tillagade. För det gör man ju överallt i hela världen.
Förutom Sverige.
Ja, men den stora frågan är, lyckas vi övertyga svenskarna om att ostron är en fantastisk resurs?
Marinbiologerna och forskarna Åsa Strand och Ellen Sagerström och hållbarhetskonsulten Hans Liljeblad berättade hur de invasiva Stilla havsostronen på västkusten kan bli vår vardagsmat. Något de skriver om i boken och kokboken Ostron för alla. Och är du nyfiken att testa så brukar det finnas djupfrysta ostron i asiatiska livsmedelsbutiker. Men vem vet, snart kanske det finns svenska ostron i den lokala livsmedelsbutiken.
Om man nu lyckas få till den här lösningen med att separera kött och skal på ett tidseffektivt sätt, då tror jag att man inom 2-3 år skulle kunna öka produktionen åtminstone 10-100 gånger. I dagsläget så skördas det någonstans mellan runt 10 ton vilda ostron. Och det skulle utan problem gå att skala upp det till 100 ton eller 500 ton.
Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.